Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som är vägen, sanningen och livet, sänd din ande genom ditt ord för att väcka oss och behålla oss i din gemenskap intill tidens slut, så att vi den dag när du kommer tillbaka får vara med dig i evighet. Amen. Vår predikotext hörde vi redan läsa, så vi kommer ännu också att anknyta till den och läsa den i ett par avsnitt under predikan. Vi påminns den här söndagen om påskens budskap. Och temat är ju frigjorda från träldomen under förgängelsen. Första årgångens evangelium berättar om hur Jesus väcker upp änkans son i Nain. Den gammaltestamentliga texten är en berättelse om en annan kvinna som upplever en liknande sorg som änkan i Nain. Och vi ska börja med att referera till hela sammanhanget för att få bakgrund till det som vi hörde. Och vi ska ha som övergripande tema livets seger över döden. Livets seger över döden. Profeten Elisha var den som fortsatte Elias verk. Det här hände för knappt 2900 år sedan. Elisa följde Elia och såg när han togs upp till himlen i vagnar av eld. Och Elia fällde sin mantel när han for upp till himlen. Han tappade den, om det var avsiktligt vet jag inte. Och Elisa tog upp den här manteln. Det är därifrån vi har ordspråket eller uttrycket att ta upp någons fallna mantel när man efterträder. Elia gjorde stora under och Elisha fortsätter. Han gör också märkliga under som det berättas om i början av andra kungaboken. Och det största undret är kanske det som vi har framför oss idag. Händelsen utspelar sig hos en rik kvinna i Shunem. Det är en liten by på Israelslätten söder om Nazaret, alltså i Galileen. Kvinnan var tydligen rätt ung, men hennes man var gammal. Och hon var rik. Hon fick Elisha att börja äta hos henne när han reste förbi. Och hon övertalade sin man att rusta till ett rum på taket där Elisha och hans medhjälpar, hans tjänare, kunde ta in och vila. Elisha frågar kvinnan vad han kan göra för henne då hon har haft så mycket besvär för honom. Och hon svarade, nej, jag bor ju här mitt ibland mitt folk. Det fattades henne ingenting materiellt. Men Elisa ville gottgöra henne på något sätt, så han rådgjorde med Gehazi, sin tjänare. Och denna tjänare hade ögonen med sig och han förstod vad som var kvinnans verkliga problem. Hon hade ingen son. Hennes man var gammal. Det betyder att hon förr eller senare skulle råka ut för det som var änkornas fasa. Att bli ensam och inte ha någon son som tog hand om henne. Då skulle hon vara utblottad. För hennes rikedom spelade ingen roll då. Den skulle gå tillbaka till hennes mans hus. Och då säger Elisa till henne. Han fick en uppenbarelse från Herren. Nästa år vid just den här tiden ska du ha en son i famnen. Då kanske vi påminns om löftet till Abraham. När Abraham var gammal så kom ju Herren också till honom och sa, nästa år vid den här tiden ska Sara ha en son. Och Abraham log och Sara log, för de tyckte att det var helt omöjligt. Och den här kvinnan, hon säger också, nej, min herre, du Guds man, inbilla dig inte något sådant. Det skulle vara mänskligt sett omöjligt. Men så gick det. Och då kommer vi in i den egentliga texten, den första delen. Men kvinnan blev havande och födde en son nästa år, just vid den tid som Elisa hade sagt till henne. När pojken blev större gick han ända ut till sin far hos skördemännen. Då började han klaga för sin far. Mitt huvud, mitt huvud. Fadern sa till sin tjänare: ta honom och bär honom till hans mor. Han tog honom och förde honom till hans mor. Han satt i hennes knä till middagstiden. Då dog han. Men hon gick upp och la honom på gudsmannens säng, stängde igen om honom och gick ut. Vi kan förstå att kvinnan är bedrövad. Nu hade hon ju glatt sig några år. Hon har fått en son. Sonen skulle ha gett henne lycka och trygghet. Men så tas han ifrån henne genom en plötslig sjukdom. Nu ger hon sig iväg till Elisha som var på Karmelsberg. Elisha ser henne på avstånd. Och så sänder han iväg Gehazi för att fråga om allt det som det ska. Hon vill inte berätta något för honom, utan hon vill träffa Elisha. Hon faller ner och griper tag i hans fötter. Och då tjänaren vill driva bort henne säger Elisha: låt henne vara, för hennes själ är berövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Kvinnan påminner om att han hade sagt åt Elisha, att hon hade sagt åt Elisa: inbilla inte din tjänarinna något sådant. Hon är djupt upprörd och besviken, men tror ändå att Elisa kan göra något. Varför skulle hon ha fått en son om han ändå dog i barna år? Elisa är tydligen inte redo att genast åka med till Shunem, men han sänder sin tjänare och ger honom en märklig instruktion. Tala inte med någon, hälsa inte på någon, men lägg min stav på gossens ansikte. Men kvinnan ger sig inte, utan Elisa måste till sist gå med henne. Då har Gehazi redan prövat med staven och ingenting hände. Elisa hade tydligen tänkt att Gud skulle ge sin kraft genom staven. Han hade egna funderingar. Och nu fortsätter vi med textens andra del. När Elisa kom in i huset fick han se att pojken låg död på hans säng. Då gick han in och stängde igen dörren om den båda och bad till Herren. Han steg upp i sängen och la sig över pojken så att han hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon och sina händer på hans händer. När han så lutade sig över honom blev pojkens kropp varm. Därefter gick han fram och tillbaka i rummet och steg sen upp, åter upp i sängen och lutade sig över honom. Då nös pojken 7 gånger och sen slog han upp ögonen. Elisa ropade på Gehazi och sa: kalla på shunemitiskan. Han kallade in henne och när hon kom in till honom sa han: ta din son. Då kom hon fram och föll ner för hans fötter och bugade sig med ansiktet mot jorden. Därefter tog hon sin son och gick ut. Nu ska vi uppehålla oss en stund vid profeten i egenskap av förebild för Jesus. Det finns stora skillnader likväl. Elisa har bara en skugga av den kraft som Jesus äger. Elisa hade ju inte fått klart besked av Gud vad han ska göra. Han är ute och irrar då han vet att Gud ska ingripa, men inte hur det ska gå till. Han vet att hans företrädare Elia hade gjort ett motsvarande under på liknande sätt hos änkan i Sarefat. Det är en av de andra gammaltestamentliga texterna för den här söndagen. Första kungaboken 17. Så han upprepar hans metod att lägga sig ovanpå pojken. Men tydligen är han djupt orolig. Han stiger upp och går fram och tillbaka i rummet. Det brukar man ju göra när man är bekymrad. Gud handlade här trots profetens vilsenhet. Det var ett stort under. Men när Jesus väcker upp änkans son i Nain använder han bara ett ord: unge man, jag säger dig, stå upp. Jesus kunde säga: jag säger dig. Han använde sin allmakt. I evangelietexten får vi en förklaring på ett djupare sätt. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Han behöver inte invänta faderns ord. Han är själv Gud. Han använder sin gudomsmakt när han vill. Men han avstår från den för det mesta. Men nu använder han den. Elisha utförde undret med Guds kraft när Gud gav den. Inte annars. Men när Jesus gjorde det kunde han själv handla i sin egen kraft, för han är Gud. Det står inte så mycket om kvinnans reaktion, utom en sak, att hon föll ner med ansiktet mot jorden. Hon ser att Elisha är ett redskap för Gud och hon är fylld av vördnad. Det måste ju ha varit oerhört känslofyllt. Precis som när änkan i Nain fick tillbaka en levande son som Jesus hade uppväckt med sitt ord. Inte heller där berättas något om änkans reaktion. Lukas berättar bara om folkets reaktion. En stor profet har uppstått bland oss och Gud har besökt sitt folk. Men vi vet, änkan måste ju vara utom sig av glädje. Profeten Elisha var en stor gudsman. Att han uppväckte döda berodde inte på att han hade någon inneboende kraft. Han fick sin kraft av Gud, som genom hans verksamhet gav en förebild för Jesus. Men hans handlande uppvisade svagheter. Det var inte fallet med Jesus. Elisha erkände att Herren inte hade uppenbarat för honom hur det låg till med kvinnans son. Jesus visste allt. Elisha måste ta till kroppslig påverkan. Men Jesus uppväckte änkans son och också Jairus dotter och Lazarus bara med sitt ord. Elisha hade inte kontroll över livet, utan han kunde utföra Herrens verk i den mån han ville det och gav Elisha förmåga till det. Men Jesus kunde själv avgöra när han uppväckte döda. Liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Vi kan jämföra med det som Gamla testamentets präster och särskilt översteprästen gjorde. De hade ingen egen förmåga att med sin offertjänst förlåta synder. Men genom Guds befallning hade offren kraft att förlåta synd. Genom att det är en förebild för det som det offer som Jesus bar fram i sin kropp en gång för alla. Prästerna måste upprepa sina offer genom dagliga blodsoffer. Men Jesus bar fram ett enda offer som är giltigt för alla tider. Sitt eget blod. Då han led och dog för världens synder på Golgata hade hans offerkraft som gäller alla människor i alla tider. För människorna i Gamla testamentet var det en förebildande kraft som de påmindes om genom de dagliga offren. Men för oss är det ett fullbordat och fullkomligt offer och vi behöver inte mera offra. För Jesus offrade sig själv för oss. Hans verk är fullbordat. Då kvinnans son vaknade till liv fick han leva i kroppen en tid till. Vi vet inte hur länge. Detsamma gällde Lazarus. Inte heller om honom vet vi hur länge han levde. Men han skulle ändå en gång igen läggas i graven. Men då Jesus uppstod ur graven återvände han inte dit. Han for istället till himlen 40 dagar senare. Och han lever alltid som vår förespråkare inför fadern. Några ord om döden och livet till sist. En dag ska vi också dö och läggas i jorden. Om inte Jesus har kommit tillbaka före det. Så att vi förvandlas till nya skapelser. Och får möta honom direkt. Vi har inga löften. Att någon ska väcka upp oss. För att våra kroppar ska få leva vidare kvar här på jorden. Fast ibland känns det så oerhört bittert att mista en kär anhörig eller vän. Jag minns när en av mina fastrar miste sin man i en plötslig hjärtattack. Mänskligt sett alldeles för ung. Hon blev ensam i en mycket utsatt situation. Och jag minns att min pappa sa spontant efter att svågen efter ortens sed hade sjungits ut. Kunde inte Guds tjänare ha väckt upp honom Så som Jesus gjorde med änkans son i Nain. Svaret är jo, det kunde han ha gjort. Men det hör inte till hans vanliga sätt att verka. Det är människan förelagt att dö och sedan dömas. Men hans sätt att handla med oss är genom ordet. Ordet ger oss sitt vittnesbörd om vad Jesus ger oss för hopp. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så säger Jesus till Marta innan han har väckt upp Lazarus. Visst är det märkliga ord, de låter paradoxala. Hur kan man leva fast man dör? Hur kan Jesus säga att den som lever och tror på honom aldrig någonsin ska dö? När det bevisligen finns så många människor som har levt i tron och som har dött. Det här handlar om betydelsen av orden leva och dö. Det är något mer än vad vi vanligen tänker på. Livet, att leva, det är att vara delaktig i Guds välsignelser, Guds gemenskap. Och att dö är att skiljas från Guds välsignelser. Främst tänker vi på de jordiska, de timliga välsignelserna. Då vi dör kroppsligt skiljs vi från de timliga välsignelserna. Men om vi lever i andlig mening, alltså har del i Guds andliga välsignelser genom tron, och därmed äger Jesu Kristi rättfärdighet som täcker över våra synder, då kommer det eviga livet, det livet att fortsätta efter graven. Den kroppsliga döden gör inte slut på det andliga livet, det verkliga livet. Det ska fortsätta i evighet i Guds gemenskap. Och över det eviga livet har den eviga döden ingen makt, den som vi också kallar helvetet. Då Elisa med Guds kraft uppväckte kvinnans son, var det ett vittnesbörd om att den kroppsliga döden inte är en slutlig punkt. Den sätter punkt för nådatiden. Och i det här fallet gav Gud ännu en förlängning, men bara en kort tid. Samtidigt var det på samma sätt som med Lazarus, med Jairus dotter och med änkans son i Nain, vittnesbörd om att Jesus är Herre över liv och död. Det är därför som vi kristna har ett hopp, också när sorgen över en kär som gått bort är som bittrast. I 1 Thessalonika brevet 4 skriver Paulus: bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Vi har ett hopp om den eviga saligheten hos Gud. För Jesus har öppnat vägen och genom dopet har vi redan uppstått i det andliga livet och fortsätter att leva när vi tror på honom. Men vägen till himlen kan vara tung och svår, just för att synden har kommit med sin allvarliga följd, döden och förgängelsen. Det är närvarande i våra dödliga kroppar. Men just i dagens texter och tema i budskapet, det som Paulus så just beskriver i Romarbrevet 8. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Döden är inte det sista. Det finns en sabbatsvila kvar för Guds folk. Det hoppet har vi i Jesus. Utan honom har vi inget hopp, bara en väntan på dom. Därför sjunger vi: o, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.